Lämna inte dina bekymmer vid dörren. Lämna inte din smärta, dina sorger, dina besvikelser och det du ångrar. Bär det med dig in i detta hus som en skadad fågel. Bär dem med dig in på det mänskliga livets gemensamma mark och bjud dem möjligheterna av din tillbedjan. Kom, gör dina sorger till den vän som bär oväntade gåvor. Kom, låt oss tillsammans tillbedja. Tänkte börja och sluta det här talet med den där bönen av Norman V. Naylor. Temat för det jag har att säga är ett brustet halleluja, och som de allra flesta av er vet så är det här taget ur en låttext av Leonard Cohen, den judiskt kanadensiske sångaren. Och det lär vara så att så många har översatt och sjungit den här sången över hela världen så att han har gått ut med en kommuniké, en vädjan att inga fler ska spela in den. Jag vet inte om det är sant. Utan övriga jämförelser så är detta också titeln på min senaste bok, Ett bröstet halleluja. Och man kan säga om den boken att den är en slags andlig reseskildring där sökspåret på ytan är kyrkklockor, men där den på ett djupare plan handlar om sökandet efter en tro som tål livets skiftningar, också de skiftningar i livet som bara gör ont. Den här boken blev på många sätt väldigt speciell för mig. Jag ska inte prata om den resten av kvällen, men jag ska ge en litet personligt vittnesbörd. Den blev väldigt personlig därför att under tiden jag skrev den här boken, någonstans mitt i processen, så dog Ludvig, vår yngste son, som var 14 år gammal då. Han dog till följd av den hjärnsjukdom han föddes med. Och vi begravde honom den där sensommaren 2007 i den grav ute på kyrkogården i Säve där hans äldre bror som heter Karl Petter redan vilade, som dog 2002. Alldeles självklart så la jag under de där månaderna när Ludvig var akut sjuk och vi vårdade honom med hjälp av hemsjukvård, så la jag skrivandet åt sidan. Allt annat kändes ju oviktigt. Många månader efter hans död så låg det där jag hade gjort så långt alldeles orört. Men så kom det någon dag framåt sent på hösten eller någonstans början på vintern när jag tog fram de där papperna igen, och då upptäckte jag att det här som jag hade hållit på med, som handlar om människans livsmelodi eller sången i livet, tonen i livet, att det hade varit och kom att bli ett slags sorgearbete som jag aldrig själv hade kunnat räkna ut. Någon kan ju tycka att det är en väldigt konstig omväg att gå till sin egen sorg, att fara omkring och skriva om kyrkklockor. Jag reste över halva Europa och mötte en massa spännande människor. Men jag tror faktiskt att det finns en poäng med det. Och poängen är det indirekta i hela den där processen. Jag tänker så här, att ibland händer ju saker i våra liv, så är det för oss alla, som är så smärtsamma, de gör så ont att man orkar inte möta det som har hänt där öga mot öga och så ta in det och så säga, ja, nu har det här skett vårt liv och nu måste vi hitta en väg vidare. Jag tror ibland att man måste få tillåtelsen att gå ett sånt där litet stickspår, en liten omväg, och så snegla in mot det som har hänt och så ta in det i portion eller i en omfattning som man orkar leva vidare med, orkar bära. Och för mig blev arbetet med det här ett brustet halleluja. Hela det språket runt det blev ett sånt oväntat stöd i sorgearbetet. Det där är naturligtvis en väldigt lång process. År och kanske åter år. Men jag tror att det handlar om det där som Naylor ber om i den här bönen. De där fruktansvärt svåra orden. Att göra sina sorger till den vän som bär oväntade gåvor. Alltså att överleva, steg ett. Att orka leva vidare, steg två. Men också för den som har fått gåvan att ha en tro i sitt liv, en kristen tro i sitt liv, också gå in i kampen om att bevara uppriktigheten i den tron. Och om det ska det här talet ikväll handla, om att bevara uppriktigheten i tron. Eller med bokens språk, att även ett brustet halleluja är ett halleluja. En söndag för flera år sedan satt jag här uppe på läktaren. För er som inte går i den här kyrkan så kallas den här läktaren för ungdomsläktaren. Där sitter alla vi som var unga en gång och sen satt kvar i förhoppningen om att vi fortsätter att vara unga. Jag minns än den här gudstjänsten. Jag satt här uppe och jag lyssnade till predikan, jag lyssnade till textläsning. Och så mitt i den där texten så lästes några verser i den predikan, så lästes några verser ur predikaren som lyder så här. Sammanhanget är ju att i det där stycket så beskrivs egentligen en människas åldrande, men det görs genomgående med kroppsliga termer. Det står att ljuset i fönstren börjar bli svagt, och det står att malerskorna mal dåligt, smörjer tänderna, och så till slut så kommer de där orden där det står: ja, innan silvertråden slits av och guldskålen brister, kruset krossas vid källan och brunnshjulet går i bitar. Och så är ju uppmaningen att tänka på sin skapare medan livet fortfarande pågår. Men jag fastnade vid den där fantastiska lilla beskrivningen: innan silvertråden slits av. Är det inte precis så det känns? Vi är säkert väldigt många som vet hur det känns när man mister någon som var alldeles väsentlig i sitt liv och som man upptäcker var oersättlig i ens tillvaro. När någon sån människa dör, som om silvertråden plötsligt brister. Nya människor kan komma till och berika ens liv. Kärleken kan komma en gång till. Men den här människan som nu rycktes ifrån mig, hon var alldeles oersättlig. Det var som om det sköraste och vackraste som löpte igenom ens liv i ett enda ögonblick brast, och så fanns det ingen väg tillbaka. Från det ögonblicket vet man, i varje cell av sin kropp så vet man att det mänskliga livet är inte gjort av något okrossbart och beständigt material. Det mänskliga livet är gjutet i det tunnaste av tunt, kanske till och med något så skört som just silvertråd. Och så undrar jag ikväll, hur ska man förhålla sig till den insikten? Och framför allt, hur ska man förhålla sig till det som en kristen människa, alltså med tron i behåll? Ett sätt är att påminna oss om att Bibeln inte överger oss här, utan Bibeln räcker oss två stora sånger att sjunga vid livets stora skiften. Den ena är lovsången och den andra är klagovisan. Och jag ska strax återkomma till de båda, lovsången och klagovisan, att sjunga vid livets stora skiften. Men först, så jag tycker väldigt mycket om att tala om tron i musikaliska termer. Ibland när man ska försöka folk fråga, vad tror du på egentligen och hur tror du, så känns det så fyrkantigt att säga, att avgränsa och säga, ja, men jag tror så här och den här läran tror jag på och allt detta. Och så någon gång upptäckte jag att nej, men det finns ett språk som är som gjort för att tala om något så kreativt och rörigt som en tro är, och det är det musikaliska språket. Tonen eller klangen eller till och med sången är därför användbara begrepp. Om man tänker i det stora perspektivet, det riktigt stora, så omfattar ju egentligen den där sången hela det mänskliga livet. När Gud en gång skapar himmel och jord så står det i Jobs bok att morgonstjärnorna sjöng. Alltså Gud skapar till ackompanjemang. Det är ingen knastertorr utläggning när världen skapas, utan det sjunger i skapelsen. När den här världen ska sammanfattas, historien ska sammanfattas, så kan jag inte läsa, när jag läser upplösningskapitlen i uppenbarelseboken, att det ska ske till ett verop eller ett fasans skri. Jag tycker man märker när man läser Nya testamentet mot slutet att där växer sig allt starkare en sång. Och det är den nya sången, den som ska lyfta oss i evigheters evigheter allt högre i en fortsatt tillbedjan, en fortsatt lovsång. Tar man ner det där hjärteperspektivet i något mer vardagligt, så stämmer det faktiskt även där. Genom hela det mänskliga livet sjunger vi. Ni vet, när det lilla barnet ska vaggas till sömns eller vischas till sömns så här, så bär man det vid sitt bröst. Och jag har i alla fall upptäckt, jag vet inte vad ni tycker, men jag har upptäckt att det funkar väldigt dåligt med predikningar och föredrag. Men det fungerar fantastiskt bra om man bär barnet vid sitt bröst och så nynnar man någon liten enkel visa, så somnar det ofta ganska snart. Vid de stora högtiderna i våra liv så reser vi på oss och så sjunger vi. När två människors livsvägar löper samman till en, då tar vi ton och så sjunger vi. Och så när vi till sist står där vid graven och måste skiljas från den som vi hade så kär, då om inte förr så märker man att det är för fattigt med bara utläggningar och tal. Då måste människan få sjunga. Hon måste få sjunga sorgens sånger. Men hon måste också få sjunga hoppets sånger. Alltså sångerna om att livet djupast sett kommer överleva och vi ska se varandra igen. Jag tror man kan säga, utan att dra allt för liksom långdragna växlar, att musik och tro eller religion hör alltid ihop. Var någonstans i världen praktiseras religion där det inte också finns ett sammanhang av musik, sång och musik? Det är som om de båda alltid hör samman. Kanske för att tron inte ryms i lärosatser och utläggningar. Själen vill sjunga. Den är skapt för sång och den sjunger tillsammans med hela den övriga skapelsen en lovsång som stiger upp mot Gud. I den där boken Ett brustet halleluja så berättar jag om den där sången, och jag gör det utifrån det här fantastiska ordet halleluja. Jag visste nog det innan jag skrev boken, det jag tydligare vet nu, att vi har ett minst sagt skiftande förhållande till ordet halleluja. Jag bär ju så här kvittrande goda känslor kring ordet, men för andra är det ett väldigt jobbigt eller väldigt, väldigt belastat ord. Hebreiskans halleluja, det är sammansatt av en imperativ pluralform av verbet hillel, som betyder att lovsjunga och prisa, och en förkortning av det outtalbara gudsnamnet JHWH. Alltså, i halleluja som livshållning ryms allt det där som jag vill och kan uttrycka och formulera. Men där ryms också allt det där som inte går att uttrycka. Det outsägbara. Allt det ryms i begreppet halleluja. Halleluja har dessutom en lång historia i mitt eget liv. Några av er vet att jag är uppvuxen i svensk pingströrelse. Jag tillhör dem som säger det med glädje och som aldrig har funnit något skäl att överge pingströrelse för någon annan andlig miljö. Utan jag säger med eftertryck, var jag än drar fram, att jag älskar pingströrelsen. Så brukar jag göra en liten paus och så säger jag, kanske ska jag tillägga att jag älskar den med den sortens kärlek som man älskar sina barn ungefär, eller sina gamla föräldrar. Alltså med mycket stolthet och glädje och som en viss sorg eller smärta eller oro ibland. Så är det med all kärlek. Och så tror jag att det är så egentligen med förhållande till alla starka rörelser. När frikyrkan bröt fram en gång i vårt land så var ju den obändig kraft i det. När pingströrelsen bröt fram, inte minst, så fanns det en enorm kraft i den. Och i det ligger ju så mycket gott av sammanhållning och enhet i tron och allt detta. Men så händer det där att det växer upp människor i de här miljöerna som liksom har fått tron med sig med bröstmjölken. Och så när man växer upp och börjar tänka själv och fritt och eget, så kan det komma dit att man känner att man inte riktigt ryms i den här miljön. Alltså att det blir för trångt i denna enorma samsyn och enorma sammanhållning. Så kan det ibland kännas som att man nästan får andnöd. Som att inte hela jag riktigt ryms. Och så har jag tänkt att den där reaktionen är naturligtvis oändligt viktig. Därför att den kan ju bli den kraft som gör att jag orkar öppna detta sammanhang liksom för impulser från andra håll. Människor som ser på tron från ett annat håll. Och så kan ju det leda, om det vill sig väl, till att jag inte behöver kasta liksom det ärvda över bord. Utan jag kan sortera och säga att det var väldigt mycket som var gott. Det var annat som var mindre gott. Men jag hittar ett förhållande där jag kan ta det som var gott och så växa vidare genom hela mitt liv. Och jag tror att den processen kan fortsätta ett långt, långt, långt liv. Man går, om vi är kvar i det musikaliska språket, man går från halleluja till halleluja. Men man gör det längs väg via ett ganska smärtsamt tonartsbyte. Tron låter ju inte likadant när man är 17 år som den kommer att låta när man närmar sig 50 år. Och av allt att döma så kommer ju ens liv att genomgå nya förändringar, och tron kommer att låta på ett nytt sätt kanske när man är 80 år gammal. Därför att tron tar färg av livsomständigheter och livsomständigheter tar färg av tron. Och om det vill sig väl så kan ju den där tron i ens liv bli så integrerad så att den till slut nästan inte är urskiljbar. Man kan inte peka och säga om några områden i sitt liv att det här hör till det kristna livet och det fromma och det andliga. Utan tron finns någonstans överallt i varje cell av ens liv. Det är som om det har blivit en melodi som tonsätter eller bär hela ens vuxna liv. Det är viktigt för mig som avslutning på detta vittnesbörd att tron blev inte mitt sätt att liksom fly en ibland så brutal verklighet. Det är precis tvärtom. Den kristna tron blev den melodi som förmådde att tonsätta hela detta liv bort ifrån den djupaste glädjen till de djupaste förlusterna. Allt det där ryms faktiskt i den tron. Det ryms i det där brustna hallelujat. Jag sjunger därför envetet vidare på mitt halleluja. Även om jag hör själv att det inte riktigt låter likadant som det lät när jag var tonåring. Jag hör att det låter på ett annat sätt än när jag kallades för en ung och lovande pingstpastor. Det är dovare, det är mörkare, det är försiktigare och det är mer dröjande. Men det är ett halleluja. Det är inte fullt så trosvisst som det var. Men det är ett halleluja, alltså ett sätt att uttrycka det djupaste och det viktigaste. Och det är fyllt av tacksamhet över att jag fick växa upp i ett hem där man trodde på något mer än värdepapper och lönebesked. Och att detta halleluja är brustet är inte riktigt samma sak som att det skulle ha gått sönder och därmed blivit något mindre. Utan det är snarare brustet i den bemärkelsen att det har öppnat sig och blivit mer insläppligt och mer tillgängligt. Och det är en stor förändring. Lovsången och klagovisan då. Man skulle kunna säga att de är ytterligheter på ytan. Låter man tanken dröja en liten, liten stund vid de båda och så lyssnar man mot sina egna djup, då upptäcker man att de båda hämtar ju sin ton faktiskt ur samma källa. Och det är det uppriktiga hjärtat. Både lovsången och klagovisan hämtar sin ton ur det uppriktiga hjärtat. Klagan, precis som lovsången, är det uppriktiga uttrycket för vad hjärtat måste få formulera just nu. Jag kan inte svika att det här är min erfarenhet av verkligheten just nu. Det vill jag uttrycka. De uttrycker samma grundhållning faktiskt. Nämligen en vägran att ha sig själv som högsta instans i sitt liv. Det finns både i lovsången och klagovisan, så finns det en någon till vilken hela mitt liv riktar sig. Jag läser ur klagovisorna 2, vers 18 och 19. Ropa högt till Herren. Klaga, dotter Sion. Låt tårarna strömma som en flod dag och natt. Unna dig ingen vila och låt inte dina ögon få ro. Stig upp om natten och ropa vid början av varje vakt. Töm ut ditt hjärta som vatten. Öppna dig inför Herren. Sträck dina händer mot honom i bön för dina barns liv. De som förgås av hunger i varje gathörn. Slutcitat. Det är någonting i de där verserna. Någon slags kraft eller trots. Någonting som är så rakryggat. Det är som om både klagan och lovsången också har någonting att säga om en människas värdighet. Alltså livet är förvisso nyckfullt, men vi är inte utlämnade åt ödets infall. Om livet är givet av Gud, om livet har en avsändare, så har våra tysta och ibland skärande rop också en adressat. Det finns någon att rikta sig till, att tilltala som människa. Det samtalet innefattar hela det mänskliga livet. Jag älskar de där orden. Töm ut ditt hjärta som vatten inför Herren. Öppna dig inför Herren. Vilken fantastisk bild egentligen av en liten förtvivlad människa som nalkas sin Gud när det ofattbara har hänt. Står där med hela sitt livs innehåll. Och det låter i texten som om hela hennes livs innehåll ryms i en liten spann som hon har i famnen. I den där spannen finns allt hon har att uttrycka. Tack och lov och ära och sorg och vrede och ren och skär maktlöshet. Och så ber inte Gud henne att pilla ut det mest Gud välbehagliga, det tacksamma, det glada, det förtröstansfulla. Och så lägga band på allt det andra. Naturligtvis av det enkla skälet att det inte går. Allting skvalpar jag omkring i samma spann eller med mer vardagligt språk. Det är en soppa alltihop. Det är därför Gud står där och så säger han: häll ut allt sammans på golvet inför Guds tron. Så som man tömmer en spann med vatten, häll ut det inför Guds tron. Lovsången, tillbedjan, men också klagan. Och vet att Gud tar emot allt sammans med samma ömhet och värme. Det är det uppriktiga hjärtat som ska tala. Jag tycker att det finns en tydlig skillnad mellan att klaga och att anklaga. Anklaga gör man ju för att påvisa den andres skuld. Klaga gör man för att uppmärksamma den andre på att man själv nu är i en ohållbar situation. Man är i ett rum där luften håller på att ta slut. Och om det inte finns någon som vet om det och uppmärksammar det, så kommer man att gå under. Hela kroppen berättar det. Därför är klagan egentligen ett rop på hjälp, mycket mer än ett rop om rätt. Jag ropar därför att jag behöver hjälp. Det är ganska intressant att nästan hälften av psalmerna i Psaltaren är ju klagosånger. Medan Pingströrelsens sångbok som heter Segertoner, lägg märke till namnet, har inte en enda klagosalm, om jag har bläddrat mig igenom rätt. Jag tror att det kan ha någonting med Guds bilden att göra. Nej, man ska inte klaga, säger vi. Och så får vi får ju det att låta nästan som ett bibelcitat. Det står faktiskt inte så i Bibeln. Bibeln delar nämligen inte den uppfattningen. Den har ju till och med en egen bok för detta. I 5 sånger i klagovisorna beskrivs den situation som nu råder. Det ofattbara har hänt. Jerusalem är belägrat av babyloniska trupper. Sorg blandas med vanmakt. Och lika fullständig som förödelsen är, lika helhjärtat är den förtvivlans bön som stiger ur den här sångboken. Det var tid för klagan och allt annat hade varit mycket märkligt. Det finns en dansk diktare som heter Benny Andersen. Det är inte han med dansbandsorkestern. Som har skrivit en fantastisk brevväxlingsbok med en man som heter Jörgen Möllehave. Och där skriver han att en klagosång är till för att höras. Den är inte en skrivning som ska rättas. För några söndagar sedan predikade jag i Trefaldighetskyrkan i Oslo. På kvällen i mässan där så var jag med om en fantastisk upplevelse av en mässa som rymde egentligen allt. Det fanns bikt, det fanns förbön, det fanns lovsång, det fanns möjlighet till samtal. Och så det vackraste av allt var att bakom en stor, gammal, krackelerad pelare så hade man gjort en klagomur. Och dit fick människor som hade klagomål till Gud skriva ner dem på små lappar och så sticka dem i skreverna i den här muren i det här mäktiga templet. Och den här klagomuren var alldeles full med så små vita lappar som satt överallt i den där klagomuren, i sprickorna i muren. Och där någonstans tror jag att lovsångens och tillbedjans förutsättningar finns. I det utgjutna, uppriktiga hjärtat. Man måste få tömma ut sin förtvivlan och sin ensamhet. Om lovsången ska ha någon plats i ens bröst så måste man också få tömma ut sin förtvivlan. Lyssna på de första verserna i den 42:a psalmen. Den här psalmen bjuder ett underbart samtal. Författaren tilltalar sin egen själ. Den själ som för tillfället bara är bedrövad. Så skriver han: jag törstar efter Gud, efter den levande guden. När får jag komma? När får jag träda fram inför Gud? Tårar har blivit min föda dag och natt. Ständigt frågar man mig: var är nu din Gud? Jag överväldigas av sorg. När jag minns det som var, hur jag gick i den mäktiges häng upp till Guds hus med tacksägelse och glädjerop i skaran som drog upp till högtid. Och så här någonstans, mitt i uppriktigheten, så är det som någonting händer. En slags perspektivförskjutning, som om psalmförfattaren plötsligt upptäcker han ser något mer. Och så genom den här tårade blicken så ser han något nytt. Och då säger han: varför är du så tyngd, min själ? Så full av oro. Sätt ditt hopp till Gud. Jag ska åter få tacka honom, min räddare och min Gud. Märk, inget, men hallå, du borde vara lite mer positiv. Ingenting av det finns här. Istället 2 saker: tillåtelse och påminnelse. Tillåtelse om att det är okej att vara förtvivlad när man är förtvivlad, arg när man är arg, känna sig förfördelad när man tycker att lyckan är ojämnt utspridd i tillvaron. Men också påminnelse om att det kanske inte alltid behöver förbli så här. Och jag tycker man ser så mycket av det här mönstret i Bibeln. Att det Gud söker hos oss är inte såna här snabba nackar till bockningar. Det Gud söker är hjärtats uppriktighet. Och till den uppriktigheten hör rätten att få tro att det kan faktiskt vända i livet. Det kan bli tid för tacksägelse igen. Jag ska åter få tacka Gud. Alltså det kommer en dag när tacket kan smaka sant i munnen igen. Men det är som om förutsättningen för den processen är att jag inte överger min uppriktighet när det känns annorlunda. Men man kan inte sätta punkt där. Jag ska strax göra det. Man måste säga att det finns en dimension till, och den är den svåraste att klä i ord. Utan att man låter som någon sån här optimistpredikant. Det är ju när man inget ljus ser. Ingen ljusning. Men ändå sjunger. Man skulle kunna säga att det är lovsång i motvind. Det finns ett litet citat. Jag vågar nästan säga att jag mumlar de orden varje dag. Inte riktigt, men väldigt, väldigt ofta. Och det är de här orden. Jag sjunger om det jag vill tro. Jag sjunger om det jag vill tro. De där orden är skrivna av en fransk karmelitnunna som heter Thérèse Lisieux. Och det berättas om henne att hon sjöng sina sånger och skrev sina sånger ur djupt personligt mörker. Men att alla hennes sånger var så påfallande ljusa i tonen. Och när någon frågade henne vid något tillfälle hur det kunde komma sig att hon som hade ett så pressat liv, ett så tungt liv, kunde skriva sånger som var så ljusa i tonen, så lär hon ha svarat med de där fantastiska orden. Jag sjunger om det jag vill tro. Alltså, sången kan vara ett sätt att överleva, att uthärda, men sången kan också få bli ett sätt, lovsången kan få bli det, ett sätt att gestalta en framtid som ännu inte är, som om man sjunger hit den framtid man skulle vilja att den infann sig, även om jag tycker att jag just nu befinner mig bara i mörker. Jag sjunger om det jag vill tro. Det här mönstret är ganska tydligt i Bibeln. Saltaren är fylld av salmer som samtidigt är bönerop och förkunnelse. Sån här är Gud. God, upphöjd, barmhärtig. Och även om jag inte känner det så just nu eller lever i det, så är det så med Gud. Och jag sjunger om det jag vill tro. Bönen tror jag är den ultimata livsberättelsen. I bönen kan en människa utgjuta sig inför någon som inte korrigerar, avbryter och rättar, utan någon som tar emot hela min livsberättelse i befintligt skick, sån som den är. Men tillbedjan går längre. Tillbedjan tar tillvara behovet av att få sträcka sig utanför sig själv, släppa behovet av att förstå och så bara ge sig hän till någon som jag tror större än mig själv, någon som står högre än mitt eget liv. Ibland händer det att de där dagarna kommer när jag själv känner någon slags betryck över mitt eget liv och min egen vardag. Det känns som om man har, jag tror ni vet om det här också, man har tonvis av skrot på axlarna. Vid sådana tillfällen brukar jag ibland i min ensamhet lyfta mina händer mot Gud och så tillbe. Berätta för Gud det jag vet att jag inte behöver informera honom om. Att Gud är större än allt detta. Att han har allting i sina händer. Och så är det någonting i den där själva kroppsliga rörelsen som är så befriande. När man får sträcka händerna upp mot denne Gud, så är det som om man äntligen får luft. Som om andningen kommer igång. Jag sträcker mig upp mot Gud. Även om känslan ibland säger något annorlunda. Jag tror att det där har med vår skapelse att göra. Handlar inte om att förneka den vardag som är, absolut inte. Men det har med vår skapelse att göra. Människans högsta ära och mål är att ge Gud ära. Vi är ämnade att tillbe. Vi är ägnade att lovsjunga. Och när vi gör det så är det som om vi stiger in i vår bestämmelse som människor. I lovsången tror jag att vi blir så mycket människor som vi någonsin kan bli. Obs, och jag säger det med en kraftigt rött streck. Det här är inte samma sak som någon slags religiös form av positivt tänkande. Jag är allergisk mot sånt. Det här är snarare någon andlig realism. Sånt här är livet och sånt här är det andliga livet. Det är så fruktansvärt lätt att fastna i antingen det ena eller det andra. Alltså välja klagovisan som livsstil eller bara lovsången. Jag tror att vi behöver båda. Jag hade en förfärligt rolig arbetskamrat en gång. Han var den mest pessimistiska människan jag mött i hela mitt liv faktiskt. Jag jobbar inte med honom nu, vill jag säga. Men han hade en sån där fantastisk hälsning på morgonen när man mötte honom, så sa han alltid samma sak. Så, ny dag, nya besvikelser, sa han alltid. Det är ju det ena diket, så att säga. Det andra diket är att göra lovsången och tillbedjan till en flykt som inte är ett uns bättre. Att hela tiden låtsas som att det som händer runt mig nu, det jobbiga i familjen, det jobbiga i relationer, det jobbiga på arbetsplatsen, det finns ju inte. Det kommer Gud att lösa, Gud ser över allt detta. Det är också en slags flykt. Jag tror att man behöver bevara det uppriktiga hjärtat, våga säga som det är, men också våga det som är precis lika realistiskt. Nämligen att i de där trängda lägena bekänna att jag tror på en Gud som är större än allt detta. Och denne Gud fortsätter jag att tillbe. Även om mitt halleluja brister så fortsätter jag att ropa mitt halleluja. Till sist en liten anmärkning. Jag har tänkt så mycket på en pytteliten upplysning om patriarken Jakob som finns i Bibeln. I Hebreerbrevet berättas det om Jakob, att han tillbad Gud lutad mot änden av sin stav. Slutcitat. Är inte det en ofattbart vacker bild? Jakob är en gammal man nu. Det fanns i hans liv många föga ärofyllda kapitel. Han om någon hade brottats med Gud. Det var han som under natten vid Jabboks vad vägrade släppa Gud med mindre än att han välsignade honom. Och Jakob hade inte gått skadelös ur det. Hans höft förblev sargad av hans kamp med Gud. Nu ska han snart dö. Och så står han där mot slutet av sitt liv med sinande krafter och hänger på sin vandringsstav. Och vad gör karln? Han tillber Gud. Lämna inte dina bekymmer vid dörren. Lämna inte din smärta, dina sorger, dina besvikelser och det du ångrar. Bär det med dig in i detta hus som en skadad fågel. Bär det med dig in på det mänskliga livets gemensamma mark och bjud det möjligheterna av din tillbedjan. Kom, gör dina sorger till den vän som bär oväntade gåvor. Kom, låt oss tillsammans tillbe. Vi ber. Ja, Herre, jag skulle vilja be dig om att sången skulle få återvända till någon där den har tystnat den här kvällen. Att du gjuter din goda, kärleksfulla ande över någon som tror att man måste vara smått oärlig för att vara troende. Herre, då ber jag att den här kvällen skulle få stärka tron på att uppriktighet är vad du söker. Herre, jag ber för den som just nu är i sånt mörker, Herre. Då ber jag att du låter det skina in en strimma ljus där. Från den vår som är i antågande, att det kommer en sommar. I Jesu Kristi namn. Amen.